I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå, hallå! Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren möter. Hon är född i bandymetropolen Sandviken, uppvuxen i Spanien, utbildad skådespelerska. Ni känner henne från otaliga Champions League och Formel 1-sändningar. Det handlar om Frida Nordstrand. Om du vill komma i kontakt med mig så gör du det bäst via Twitter, Niklas_Holmgren, eller Facebook, Holmgren möter, alternativt hemsidan niklasholmgren.nu. Frida Nordstrand, veckans gäst i Holmgren möter. God lyssning! Karin Frida Theresia Nordstrand, född den 23 oktober 1980 i Sandviken. Äntligen Frida! Äntligen är du här!
Vilken presentation!
Ja, ja. Vi ses på kontoret, Viasats kontor. Vår gemensamma arbetsgivare sitter och tittar ut över ett soligt Ringvägen. Mm. Skönt att vara hemma så här en höstdag.
Mycket skönt och väldigt... kul att få träffa lite kollegor. Ja, bara sådär.
Ja, det är inte varje dag som vi är inne, du och jag, så här dags på någon dag i förmiddag alltså.
Ja, vi brukar... Nej, precis. Då brukar vi sitta på något flygplan eller liknande.
Ja, ja. Hur mycket resdagar har du ungefär nu på ett år? Det kan ju diffa lite grann beroende på det mästerskap och så. Men...
Alltså, jag har aldrig räknat det. Och jag vet inte om det är någon form av så här... självbevarelsedrift att jag inte har velat veta, men jag måste nästan göra det för jag får den frågan rätt ofta. Men det är ju många, det är ju, om man slår ut det så är det ju varje vecka som jag reser, men det är bara det att med Champions League, som du vet, så är det ju ofta från en dag till en annan eller max två dagar man är borta. Sen Formel 1 så kan det bli lite saftigare när man åker till Australien och Brasilien och sådana ställen.
Många tror ju, nu ska du ut och resa Frida och sådär. Jag kan ju ta ett exempel som jag själv var med. Vi var uppe och gjorde i Malmö när de kvalificerade sig till huvudturneringen i Champions League. Så var vi i Glasgow, de mötte ju Celtic i sista playoffrundan. Då var vi där, du och jag. Du ställde klockan på ringning, rätta mig fel, 03.00 för att åka taxi från Glasgow ner till Edinburgh. Och flyga från Edinburgh ner till Belgien för att göra Formel 1. Så att du har ju knappast någon tid att sitta och mysa och dricka skotsk whisky eller äta belgisk konfritt. Va? Utan det är ju så det går till. Men de facto har du ju varit i Glasgow, du har varit i Bryssel. Men
det, jag bockar av det liksom.
Ja, ja, men det är ju inte sightseeing.
Nej, det är ju verkligen inte.
Men det är svårt att förklara för folk. Tycker inte du? Åh, vad trevligt, säger de. Åh, du har varit där.
Ja, alltså det, verkligen. Jag menar verkligen inte att klaga, men det är otroligt mycket resa och flänga. Och det är ju det som tar på krafterna. Det är underbart att stå på arenorna och det är underbart att få träffa folk och se olika ställen. Men det är en väldigt liten del av det. Väldigt mycket del är ju i luften och på flygplatser och på hotellrum.
Och den frågan får vi ju ofta, och hur mycket resdagar och sånt. Mm. Det får vi ju. Det är som det är liksom. Mm.
Det är ju... Alltså någonstans så tycker jag att man blir tyvärr kanske bättre och bättre på det. För det sliter väl mer än vad man tänker efter till slut. Men det är ju mycket en van sak. Men det kan ju vara... Alltså bara att flyga till Malmö. Det såg vi för någon omgång sen här när det var dimma på Bromma. Och det var svårt att överhuvudtaget ta sig till Malmö. Så det är ju alltid de här momenten liksom, med förseningar och inställda. Och framförallt också när man då jobbar med Champions League, så jobbar man ganska sent. Jag är ju sällan klar för 12 snåret. Och sen kan det då vara ett väldigt tidigt flyg till nästa grej. Så att,
hela tiden tider att passa, mm. tider för ståuppor, tider för möten, tider mm. för flygplan, tider för taxibilar.
Och väldigt mycket väntan.
Och väntan.
Oj vad vi väntar.
Ja, ja. Så är det.
Ja.
Uppvuxen i Sandviken.
Mm.
Bandytjej.
Jajamän.
Måste man väl nästan vara om man är från Sandviken. Berätta om idrottskulturen i Sandviken.
Alltså jag, bandyn ligger mig varmt om hjärtat. Jag, när jag är hemma i Sandviken och det finns en match att se, så gör jag det så extremt gärna. Men jag försöker även här, alltså gå till Zinken liksom, eller ja, se någon match någon gång ibland när jag hinner. För jag tycker det är så vansinnigt mysigt med bandy. Oh, jag
berätta
det
om skärmen. Vad är det som går på
det? Ja, men alltså, det är ju, för det första så tror jag också att nu har det förstärkts ännu mer, för att fotboll och all annan möjlig sport som vi har här i huset mycket av, den har man blivit arbetsskadad av, tycker jag. Så att man ser inte med samma oförstörda ögon som man gjorde förr. Och nu, i och för sig, så går jag gärna och ser liksom en division 4-5 match eller någon, på något IP i Sverige liksom, och står och dricker en kaffe och tar en korv. Och då kan jag titta på fotboll och glömma att jag jobbar med det. Men ser man en större match, då tänker jag alltid utifrån vad ska man ställa för frågor här? Och, eller man tittar på TV, hur har de liksom filmat det här? Och hur man tänker med jobbögon. Men med bandy, då är det liksom, då känner jag mig så ledig. Och man bylsar på sig och man... Om jag går och ser till exempel Hammarby Sandviken. Jag gillar Hammarby jättemycket. Jag går gärna och ser Hammarby.
Du bor ju i Hammarby Sjöstad.
Jag bor i Hammarby och jag rör mig i Hammarby land hela tiden och sådär, så det är inte det. Men Sandviken är ju, det är ju mitt gäng som kommer upp då, så då brukar jag, eller kommer ner i det här fallet, och då brukar jag alltid lyssna mig fram till vad står de, för man hör dialekterna på långt håll och sådär. Ja, men skärp nu grabbar, så jävla besviken. Då lyssnar jag till och så går jag och ställer mig där och bara, man blir lite sådär anonymt mysig när man står där. Och, det är jättecharmigt. Så det är en otroligt vacker sport.
Mm.
Jättevacker sport. Det är som en koreografi. Du vet.
Ja, vi kommer in på teater så småningom här. Ja, vi kommer in på teater så småningom. Stålmännen, Järnvallen. Ja. Jag brukar alltid tänka på Patrik Nilsson, den fina bandyspelaren därifrån. Hade han varit född 3 mil österut, hade han varit mångmiljonär. Mm. Då hade han varit en lysande hockeyspelare och NHL-stjärna.
Ja.
Det är lite orättvist.
Ja.
Men det Sandviken ligger ju bredvid varandra, men det... Det är bandyn och det är hockeyn. Det är täta skott där.
Mm.
Ja.
Jo, men så är det ju. Men han verkar nöjd med livet ändå. Och samma sak där. Liksom. Alltså, jag vet inte. Det är något speciellt med bandyspelare också. Jag tycker de är... Ja, det är många ämnen man kommer in på samtidigt här nu. Men hockeyn, det är också det finns ju en kultur inom alla sporter som har sin charm. Och hockeyspelare är ju också väldigt... Det finns en speciell kultur där också som jag tycker är väldigt charmig. Att det fortfarande finns den här... Rötterna finns ju kvar väldigt mycket. Men, alltså summa summarum, så Sandviken... när jag åker in i Sandviken så blir jag helt varm. Liksom. Fast jag har rötter i Spanien och man är överallt och sådär. Men nej, Sandviken är supermysigt. Jag gillar det jättemycket. Och banden är sånt.
Känns det som att du kommer hem när du kommer till Sandviken?
Ja.
Är det din plats på jorden?
Ja, jag har flera. Men det är absolut en av två, tre kanske.
Mm.
Verkligen.
Du spelade inte bandy själv då?
Nej, gud. Nej. Det är det. Jag flyttade från Sandviken väldigt tidigt. Jag var 10 när jag flyttade till Spanien. Så att jag kan knappt stå på ett par skridskor. Jo, men nej, jag är ganska dålig på att åka skridskor. Ja. All vintersport försvann ju där i så tidig ålder. Tyvärr.
Ja. Vilken sport höll du på? Vilket tyckte du var roligast? Dans har jag läst, eller vet jag, för du har pratat om
det. Det kom också lite senare. Det kom med Spanienflytten. Men när jag var riktigt liten på Sandviken-tiden så spelade man ju fotboll på Sparbanksligan-nivå. Mm. Men jag spelade golf. Min pappa höll på med golf och jag höll på med gymnastik. Sen så när vi då flyttade till Spanien så fortsatte jag väl lite grann med golfen, men då började jag dansa väldigt mycket. Vi hade en tysk ballettlärare där som var sån här prima ballerina från Tyskland, stenhård. Och hon, där dansade jag jättemycket, så här 5 dagar i veckan grejen efter skolan. Och hon har gett mig lite skinn på näsan faktiskt. Det var ingen pardon med henne, man var så liten så att man blev lite uppläxad. Det var lite tyska takter.
Hur var det att flytta som 10-åring från Sandvinget till Spanien? Varför flyttade ni för det första?
Vi flyttade för att... alltså jag tror att det var som så att mina föräldrar sålde det företag de hade i Sandviken och hade lite sådär... känslor ute på var de skulle ta vägen, men att det fanns lite tankar på USA och i och med det jobb de höll på med då.
Vad var det för bransch de var i då? Innan
där i Sandviken, ja, så hade de ett företag som sysslar med sotaverktyg.
Jaha.
Helt annat än någonting. Men, och det var ett som gick i arv, det företaget. Och när de sålde det så ville de väl göra något helt annat. Och vi hade sommarhus i Spanien. Så helt plötsligt hade de köpt en restaurang där och sa liksom att, vad säger ni, ska vi? Och då, man var ju så liten, så de sa att jag skulle få en hund och då var det så här, ja, taget. Så att man var så, det var då. Men sen när man väl flyttade dit så var det klart att det var en omställning, för vi började på en internationell skola där all undervisning var på engelska förutom spanska lektionerna. Och det var så här skoluniform och det var långa dagar, det var stå i skamrån och det var väldigt engelskt och väldigt sådär.
Fick du stå i skamrån någon gång?
Hela tiden.
Nej!
Jo, berätta. Jag var första tjej på hela skolan som fick det som kallas så här go på report. Alltså att man fick ta med sig ett brev hem till föräldrarna varje dag som, där lärarna hade skrivit om man hade varit duktig eller inte. Det var ju många busiga killar som fick sån, men jag var första tjejen. Så att, men inte så mycket, för att jag hade en fas då där jag sa väldigt mycket vad jag tyckte. Och det gick inte hem så himla mycket. Där var det väldigt mycket please och thank you sir och... det var en omställning, det var det. Så hade jag en lillebror som då var jätteliten. Han var liksom 5 år och han började skolan där med sin uniform. Och han kunde inte ett ord engelska. Och så han skulle också vara sådär... det var någon situation där han i mina ögon fick stryk av något annat barn. Och så fick han stå i skamrån och då for jag upp där och... ställde till med scener och slet ut honom ur skamran. Men det var så mycket, man skulle liksom hitta sin roll där i den där disciplinskolan. Och jag kom ju från att man skulle säga, och var lite så här teaterapa också, kom från att man skulle säga vad man tyckte och lägga sig i och ifrågasätta. Och det var inte så poppis. Men så det var absolut en omställning, och språken inte minst. Mm.
Hur var det då att gå i skolan? Trivdes du alltså, efter ett tag när du väl hade akklimatiserat dig?
Ja, absolut. Efter ett tag. Det gjorde jag verkligen. Men, och det är ju, alltså, den där flytten är en sån stor del av mig. För att inte minst Spanien är... det är liksom halva mig. Det är inte bara språket, utan det är hela kulturen. Och jag har så mycket Spanien i mig, så jag kan nästan känna mig lite spansk. För att när man är så där liten så bara, man är som en svamp. Man suger åt sig allt. Det är så mycket intryck. Liksom. Men sen så... jättetacksam över att man fick två språk, för spanskan visst, men också att man fick en skolengelska. Alla kontakter, alla, för det är en internationell skola där, så nästan alla var på samma sätt liksom dit flugna på något vis och har ju sen stuckit tillbaka ut i världen. Så jag har ju vänner från alla möjliga länder genom skolan. Men det är klart, det var lite småtufft, det var det ju.
Vad är de spanska typiska spanska karaktärsdragen för dig?
Alltså, om jag skulle jämföra, det blev ju väldigt tydligt, tyckte jag, med liksom hur en spansk familj fungerar jämfört med hur vår familj fungerade när vi kom dit och flyttade dit. Och jag blev väldigt kär i deras sätt att leva. Jag hittade en bästa kompis där som inte gick i min skola, som kom från en ganska liksom fattig spansk familj, och vi fann varandra på ett torg där liksom. Man började leka när man var 10 år och sådär. Och att komma hem till henne, det var som en chock, för att det var så mycket folk, och hon hade så mycket syskon och kusiner och morbröder, och alla liksom åt där, och hennes mamma bara liksom lassade fram mat och alla gick. Det var sån kaos, och det var djur och fåglar och grejer och liksom, och så fantastisk spansk mat. Och dörren stod alltid på glänt, för att det var omöjligt för hennes mamma att gå och öppna jämt när det kom folk liksom. Så det var alltid sån rulle, och på kvällarna det sov folk i soffor, och jag var så osäker på vilka är hennes bröder, vilka är hennes kusiner, vilka. Och det liv, det här sociala livet, att man alltid, man bara gick hem till varann, man var ute sent på kvällarna, barnen var med, tanterna var med, och plötsligt så satte någon tant och började grina i något hörn, för hon kom på någon story om sin gubbe som hade gått bort, och det var bara så här, ah, där sitter hon och det var så mycket känslor som var så naturligt, vi är ju så tillknäppta. Medan hon då, min kompis Mari Carmen där, hon ville ju alltid vara hemma hos oss, för det var så lugnt, och hon fick så där svensk korv med bröd och limpmackor, och hon tyckte det var jättefil med fling, du vet, såna saker, och ingen störde och det var ordning och reda. Men jag älskade det här spontana, crazy, och det var så högt i tak, folk sa vad de ville, skällde ut varann hit och dit, och gester och ljud liksom. Och hela den grejen har jag tagit med mig väldigt mycket, tror jag. Och temperamenten, och det fanns redan där, jag har ju temperament, så det var så skönt att få ha det, att inte behöva kontrollera det, att man kan liksom kasta något i väggen utan att det blir världens grej. Ja, så hela den grejen följer jag väldigt pladask för. Framförallt också det här med att vara ute tillsammans, blandat. Och det är samma sak med sporten, alltså fotbollsmatcherna, de lokala fotbollsmatcherna. Så mycket känslor och så mycket, alla åldrar, tanter som hyttar och gubbar med käppar och barn som, det är liksom, det är så uppblandat. Och sporten fanns ju också, det tror jag också förstärkte så mycket för mig, att sporten fanns med i allt. Man gick och tittade på en match, sen gick man till puben och fortsatte att titta på en match på tv. Och alla har en åsikt, det finns inte någon som inte har en åsikt om fotboll. Ingen. Ingen säger, kan säga, nej, jag bryr mig inte om Real eller Barcelona eller liksom... Alla har ett lag, alla bryr sig, alla vet. Och det tycker jag också var så där häftigt liksom. Det förenar så mycket. Verkligen. Och i en sån mindre by, det blir inte en motsättning. Och faktiskt inte heller, även du känner, men när man har varit på de här stora matcherna i Spanien, så ser jag det inte lika mycket som ett... alltså att man... Ja, det är klart det händer, det är inte det. Men att det blir inte lika mycket den här problematiken att man håller på olika lag.
Var i Spanien, liten by, så var i Spanien pratar vi om?
Det är en liten by som heter La Herradura, som betyder hästskon, för det är en strand som är formad som en hästsko, som ligger mellan Malaga och Granada, kan man säga. Så man flyger till Malaga, men det är mot Granada-hållet på kusten.
Real Madrid eller Barcelona?
Alltså, jag kan med handen på hjärtat så kan jag inte säga, för att man är så färgad av att ha jobbat så otroligt nära de här så länge. Och alla, oavsett vilka lag jag får fråga om jag håller på, så blir man så här, det är alltid var man, hur arenan är bäst att jobba på, hur klubben är, presscheferna, spelarna, vad hotellet ligger i, så man är helt förstörd av det där. Så, för jag måste säga att jag gillar verkligen både Barcelona och Real Madrid och Atletico Madrid för den delen också, så att jag kan verkligen inte säga.
Fast Barcelona är ju inte Spanien, det är ju Katalonien.
Ja. De och Espanol vill bara möta varandra.
Ja, och baskerna vill möta varandra.
Ja, exakt.
Favoritämne i skolan då? När du kom som 10-årig liten tjej, kaxig tjej från Sandviken ner till Spanien och hamnade i skamrån emellanåt.
Ja.
Ändå gillar du skolan någonstans där.
Ja.
Och någonstans också disciplinen, verkar det som att du tyckte ändå om... alltså, Vad var favoritämnena? Vad var det du...
Alltså jag var väldigt förtjust i berättandet och skriva och hitta på fantasin i. Så allt som hade med språk och att få skriva stories och böcker och sagor. Och det konstnärliga också, lite bild och sånt där. Men motsatsen till allt som hade med siffror att göra, om man säger så. Inte matte, inte... den typen av ämnen. Men jag har faktiskt haft ganska bra betyg rakt igenom, det kan man inte tro. Men det är nog också för att jag snackar med till saker. Och det har ju funnits med, just det här med intervjugrejen, varför det blev just det. Ja, men jag har haft en tendens till att liksom få min vilja fram med att snacka. snacka mig till saker. Och som du vet, men så stor del av mitt jobb är ju att få intervjun, inte att prata, inte att göra den, utan att få dit spelaren. Och det är ju så mycket det här med att snacka. Och det var samma sak där. Jag tror att jag snackade mig till ganska mycket högre betyg än vad jag egentligen förtjänade faktiskt.
Och du erkänner det, det är fint.
Ja, ja, men det har jag inga problem med att erkänna, för det är en kvalitet som jag har haft stor nytta av. Men så har det faktiskt varit lite grann. Alltså att det... Jag har kompenserat det jag har varit mindre bra på med att snacka mig till saker.
Rent språkligt då? Vi vet ju att det engelska språket är betydligt rikare än det svenska. Hur är det spanska språket då? Finns det fler ord, mer att ösa ur i spanskan jämfört med svenskan?
Alltså det jag tycker är i alla fall att det är ett väldigt artigt språk. Framförallt om man tittar på de sydamerikanska länderna och sådär, så är de ännu mer så. Men just att det är väldigt vackert i att det är mycket ni och väldigt respektfullt när man pratar med varandra. Med mycket ursäktande och snälla och mycket fina ord som förstärker bara vardagsmeningar. Så att och det tycker jag också man märker på idrottsmän, att pratar du med spansktalande, framförallt då från man säger de här Argentina, så är det väldigt mycket att de pratar som om du vore... Liksom, ja, det är väldigt artigt. Det är som att mamma står där och ger en dask i rumpan om du inte pratar artigt till den här främlingen som du nu står inför. Lite så. Mm. Och det tycker jag är fint. Mm. Sen så ska det ju sägas att i Andalusien där jag då bodde, det är ju väldigt mycket dialekt. Det är mycket läspande och mycket förkortande av. Så det är lite bonnigt tycker ju. När jag åker till Madrid så hör de ju direkt att jag har bott där nere och tycker att det och skrattar, för de tycker att det är en fånig dialekt liksom. Så den är inte lika.
Hur säger du Barcelona? Men säger du Barcelona på svenska?
Ja, men jag säger Barcelona.
Barcelona, du gör det för svenska lite, ja, för allt lite. Det är fånigt, eller hur?
Ja, jag tycker det. Och framförallt just det här att om man skulle säga allt på den dialekt som folk kommer ifrån, då blir det ju jättekonstigt. Då ska vi börja säga danskarna på danska och norrmän. Det blir ju lite väl liksom. Men sen så tycker jag nog att jag har skärpt till min spanska lite grann, för att man pratar så mycket med sådana som... Men om jag står och pratar med, jag vet inte, Isco eller Sergio Ramos eller någon som också har samma dialekt, då märker jag direkt att det blir som när man pratar med en sandvikare, så faller man ju direkt in.
Men du har samma utpräglad som du kan prata gästrikemål, vad kallar ni sandviksmålet?
Ja, det är väl det.
Sandviksdialekten.
Ja.
Har du samma nyanser och dialekt i det spanska språket, menar du det?
Ja.
Vad häftigt.
Jo, men för att det är liksom den här... Det är lite, de påminner lite om varandra. Det är lite hårdare, lite sådär... Det är inte så fisförnamn dialekt i Andalusien. Och det, när man säger Madrid, så brukar man säga att allt är väldigt mycket S. Och det är väldigt fint sådär. Lite som stockholmskan, om man gör parodi på det. Medan då Andalusien är mycket mer... Hija och basa, hombre! Mycket mer så här liksom. Och det är lite som med sandviksmålet. Så det faller jag in i jättelätt. Folk påpekar det väldigt ofta om någon kommer från någon annanstans än Andalusien. Säger du har bott på kusten, eller hur?
Ja. Kusten. Tio år var det när du flyttade ner. När flyttade du hem igen?
Mm.
För det är väl, Sverige är väl hem, ja, trots allt?
Båda är ju hem nu på något vis. Men jag körde faktiskt ett år i England först.
Mm. Var då någonstans?
I Dursley, i Gloucestershire.
Mm.
Det var kanske den...
Hur gammal var du då?
Ja, då gick jag motsvarande nian då. Och det var kanske det mest liksom udda året i mitt liv, tror jag. För att då hade jag börjat fått upp mina skådespelarvisioner där i England, och hade en lärarinna i teater som tyckte att det finns... Eller hon hade kontakter, så hon tyckte att jag skulle kunna ta ett år i England på en skola där de hade teaterinriktning. Och då gjorde jag det ganska hux flux, och där var ett annat klimat alltså. Det var ett rått år i mitt liv.
Det var tufft.
Det var ju svintufft då, men nu kan jag ju känna att det...
På vilket sätt då?
Ja, men det var en liten håla, om man får säga så, i England, där det inte var vanligt att folk kom utifrån, och det var inte vanligt att det kom svenska tjejer, och man skulle absolut inte tro att man var någon liksom så. Och ja, det var att jag har inte varit med om förut att det har varit så tufft klimat mellan tjejer. Men det var, där åkte du på stryk om du inte passade dig liksom. Så att där fick jag...
Fick du stryk då?
Jag var stryk. Det var, men det var på gränsfall. Nej, men det var faktiskt, jag var lite... Det var ett år som jag kan se nu att ärrade mig lite efteråt. För jag var väldigt sådär hård efter det året. Och lite paranoid och misstänkte att folk inte ville en väl och sådär hela tiden. Men jag tror också att det var, jag kom dit och det var, man skulle hålla på med teater och jag var svensk och blond och jag började hänga med killarna rätt snabbt och, det var, och sportintresset fanns ju där också och sådär. Och då, det var inte så poppis. Men sen, det var liksom första delen av första halvåret kanske. Sen så hittade man ju sin plats även där. Men det var lite så att jag inte vågade åka buss själv. Och man hade, det fanns de här tjejgängen som var ute efter det. Så var det verkligen. Och det trodde inte jag fanns. Alltså det för mig var det fanns i filmer liksom. Men så var det där. Det var hårt. Och det är många av mina nuvarande kompisar som har kommenterat när jag kom hem till Sverige så där att jag var väldigt sådär, ja, men jag var lite taggarna utåt helt enkelt innan det där mjuknade lite. Också en sån där grej som jag kan tycka att jag skulle inte utsätta ett eget barn för att göra det, bara så här, för jag vet att det var väldigt tufft, men
en bra skola.
Otroligt bra skola.
Våran Frida har stått i skamvrån och bråkat i skolan. Ja. Det ska ni veta nu när ni ser henne.
Ja. Ja, men samtidigt det är sånt som gör att man kanske våga ta för sig lite mer idag också. Mm.
Efter året då i England och det var runt 16 ungefär då. Mm. Vad hände sen?
Ja, men då var jag lite sådär, då visste jag inte riktigt vad jag skulle. Jag ville ju göra någonting med teatern på ett eller annat sätt, men jag visste inte riktigt vad. Så då sökte jag lite olika grejer och då hade de precis startat en musikalteaterlinje i Sandviken. Det hade bara funnits ett år. Och ryktet var supergott om det där, för det var riksintag på det och det var så att ja, men lärarna är från Stockholm och från alla möjliga håll och det är liksom bästa. De har verkligen skapat något riktigt bra. Så jag sökte det och kom in på det och tänkte att nej, men jag kör. Och då var vi var fem tjejer från Sandviken, resten var utifrån hela Sverige. Och så då flyttade jag hem till Sverige, bodde hos mormor i tre år och gick...
Mamma och pappa var kvar i Spanien då?
Ja. Mm. De var kvar hela tiden. Även i England så var de i Spanien då. Och då gick jag musikalteaterlinjen i Sandviken. Så jag flyttade hem till mormor.
Mm. Hur var det då?
Bästa, när jag tog studenten så hade jag kunnat betalt för att få gå lite längre.
Det var så kul.
Ja, det var så bra. Dels så var det, det var ju den så kallade fame-linjen där. Vi dansade och sjöng oss igenom hela alltet. Men sen så var det också sådär med mormor och jag, vi hade det superbra. Alla ville ju hänga hos mormor. Hon var ju stört skön. Hon finns inte med oss idag, men hon hade liksom, hon blev allas mormor. Du vet, alla mina tjejkompisar, de bara kom upp. Jag behövde inte vara hemma. De, tjena mormen, och så kom de in och så hängde de med henne liksom. Så att det var och det var mycket, mycket fest och mycket roligt. Och sen så var det ju det att i och med att man fick betyg också i de här... Man fick betyg i stepp och ballett och kör. Och, så man gick ut i gymnasiet med toppbetyg även där.
Vad fast var, du, man vad, dansade var, var du bäst i stepp eller ballett? Kommer du ihåg det?
Jag var faktiskt ganska dålig i båda, tänkte jag säga. Men vet du, ballett... var jag ju okej, för jag hade ju dansat mycket ballett i Spanien. Men stepp, där spexade jag mig till också. Jag gjorde någon slut, man hade någon slutuppgift och där gjorde jag en helt rolig dans och så fick jag ganska bra betyg. Jag har fuskat mig till mycket. Jo, men lite så. Jag har aldrig varit jättebra, det var samma sak där. Jag var inte jättebra på något av de ämnena som är musikal. Men jag fixade till den då liksom.
Ja. Mm. Och så med sorg då så gick du ur skolan. Musikallinjen i Sandviken.
Jag gick ut med.
Men lite sorg i hjärtat. Det ville
ja,
fortsätta.
Absolut, ja, absolut. Ja. Och att splittra det där gänget. Och då gjorde jag faktiskt så att jag sökte Svenska Danskompaniet här i Stockholm. För att det var några av kompisarna som skulle göra det. Och det var egentligen inte det jag ville göra, tror jag. Men jag ville liksom hänga kvar vid kompisgänget. Så då var jag väl den i den dansklassen som vi var där som spelade mest teater och dansade minst. Så där kände jag att nej, men det är nog teatern. Jag gjorde ett år där och sen så sökte jag till teaterlinje.
Mm. Och
där var jag mer hemma.
Ja, ja. Fortsätt berätta. Nu,
nej, men där gick jag 2 år i skådespelarutbildning och sen så började jag direkt jobba med teater. Så jag jobbade heltid med teater innan jag började här, eller började med tv.
Mm. Spegelteatern på Mariatorget i Stockholm.
Åh, vilket ställe.
Berätta här för oss som inte var där.
Ja, nej, men det var ett så riktigt genuint teater. Det är väldigt, väldigt många skådespelare som har börjat där.
Som?
Eva Röse. För att säga en. Hon var faktiskt min mentor. Han som ägde teatern som också var vår lärare och som var väldigt, väldigt bra på att se att du är den här typen av person, du behöver det här och du är den typen. Och till vissa av oss så tyckte han att men du passar ihop med den här skådisen. Så han tog kontakt med skådisarna som då hade haft ett förflutet på den teatern och sa det att men Frida här, hon är lite som du, kan hon få hänga lite med dig? Och så fick jag en 100 av honom och så sa han, nu bjuder du Eva Röse på en fika. Och man var ju rätt ung då också. Liksom. Så då gjorde jag det. Vi gick och fika och Eva Röse. Jag förstår precis varför han valde Eva Röse. För hon var ju så här, pekade med hela handen och var så här, vad ska du ha för kaffe då? Vad vill du göra då? Vad ska du, allt vara så här? Och då började jag, vad vill jag? Jag vet inte vad. Men sen så fick jag följa med på henne på allt jag ville. Så jag var med på hennes repetitioner och föreställningar och grejer. Och hon är verkligen skinn på näsan. Alltså. Så att det var en jättebra förebild. I den utbildningsprocessen. Jag träffade henne faktiskt på Kristallengalan här om månaden. Och då pratade vi om just det. Hon var ju också väldigt fotbollsintresserad. Så vi pratade mycket fotboll då. Hon var själv målvakt ett tag. Det kan man inte tro. Men, nej, men så där, det var liksom min grej. Jag spelade allt från barnteater till Shakespeare till allt möjligt. Och när jag började göra lite tv så var det hela tiden tanken att det var en liten avstickare bara. Mm. Att det blev lite mer än så.
Vad gillar du att spela mest då? Var det seriösa roller eller var det mer roliga?
Nej, alltså det jag kan sakna för komedier. Många, jag tänkte hela tiden gå tillbaka till teatern.
Mm. Tänker du inte det fortfarande?
Jo, ibland. Ja. Men det jag kan sakna, för mycket är så jäkla likt det jag gör. Alltså, jag improviserar ju hela tiden och då reste jag runt i en liksom teaterturnébuss och nu reser jag runt. Så det är mycket så likt. Men den stora skillnaden är, eller det jag kan sakna är de här skruvade rollerna, de som är väldigt långt ifrån en själv. Där man får spela något helt, helt annat. Sådär. Det kan jag tycka. Det kan jag klia lite när jag tänker på. Om jag ser någon föreställning där man spelar någonting riktigt skruvat så kan jag tycka att det vore kul.
Går du ofta på teater själv?
Nej, jättesällan nu. Jättesällan. Jag har mycket vänner som är i musikal- och teaterbranschen. Så det är att man går och ser någons föreställning. Sådär. Men tyvärr alldeles för sällan, för jag är borta så mycket.
Mm.
Och när jag är hemma så tycker jag det är så jäkla skönt att bara vara hemma. Låsa dörren.
Mm. Vem är din favorit? För om vi bortser från Eva Röse då, som ligger i en speciell plats i hjärtat. Vilken är din favorit skådespelerska? Respektive skådespelare?
Ja, alltså det där är...
Alla kategorier?
Mm. Ja, men... Jag har haft många, det säger perioder i mitt liv. Jag hade en period jag var vansinnigt förtjust i typ Leonardo DiCaprio. Liksom, jag tyckte han var så otroligt bra skådespelare. Det tycker jag fortfarande. Men sen nu i mitt liv så tycker jag till exempel Will Ferrell, komikern som har en svensk fru. En sån här drömperson, bara för att jag behöver, eller liksom, just nu är jag en sån här, jag behöver skratta och titta gärna på roliga klipp när han är grym. Så det är så här olika, och när man håller på med teater, då var det de här svårare skådisarna. Så.
Alltså är det lite finare att gilla dem när man är inne i branschen?
Ja,
är det
man kanske söker de seriösa, det mer då också. Ja, ja. Man omges mer av det och man söker sig mer till de typerna av förebilder. Liksom. Mm. För visst, det är ju lite svårt med kultur. Sådär. Mm. Det är ju mycket kroppstrumpor och liksom sådär. Men Men det där går i faser. Men samtidigt så tycker jag också att det är många av dem som jag spelade teater med som nu gör lite andra grejer. Men det där har man med sig så otroligt mycket. I det jag gör nu är ju teatern det största, förutom språken, det största verktyget jag har. Med att bara kunna känna in och anpassa sig och improvisera i olika situationer. Och det bästa jag vet i vår bransch, det är ju när det är direktsänt och det skiter sig lite. Jag tycker det är toppen. Då blir det så bra tv. När någonting går snett eller man säger bort eller man gör någonting fel, liksom, det är då det är på riktigt. Och det kommer ju från liksom, att med teatern så har jag gillat mig att, eller lärt mig att gilla de typer av situationer.
En kvinnlig skådespelerska, som du nämnde, inte någon sån förutom Eva Röse.
Nej, men Eva Röse är väl ett jättebra exempel. Men jag är så jäkla dålig på namn också. Jag försöker tänka vad jag har sett för några nu på sista tiden. Jag kommer inte på någon. Jag funderar lite på det.
Ja, så gör det. Ja. Dramaten, för det är det finaste. Kungliga Dramatiska Institutet nere vid Nybroplan.
Mm.
Har det varit en dröm?
Ja, absolut. Det var det ju säkert där ett tag. Men jag tror ändå, jo men det var, och mycket när jag hängde med Eva där, så var ju hon där hela tiden och man var med liksom i sminket och med i, men jag hade nog lite sådär mer film, mer Hollywoodfilm drömmar tror jag, men det var också en del i det här att jag ville ut och resa och se världen liksom, så att det fanns nog både och. Jag tycker jag drömt väldigt mycket om väldigt mycket saker. Man ska inte sluta drömma liksom. Nej.
Hur länge livnärde du på att vara inom teatern?
Jag jobbade nog heltid med det säkert, kan det ha varit ett par, tre år innan jag började med tv.
Mm.
Och då var det lite grann det att jag, det var väldigt vanligt att skådespelarkollegor också gjorde lite radio och lite tv och så där för att fylla ut, och också för att man jobbade kvällar och helger, så det gick ju att kombinera rätt så bra. Så jag fick en förfrågan om att vara med och prata just sport i tv. Och sen blev det lite på den vägen. För då,
Kanal Lokal, ja. Det finns kvar väl?
Nej,
gör inte det.
Det var en stor satsning då där man körde Göteborg, Malmö, Stockholm och Linköping eller något sånt där. Och där tanken var att de skulle vara de första i att köra mycket live-tv. Att det skulle vara att det alltid pågår. Som att man kommer hem så kan man alltid sätta på det. Och det var ju också den bästa skolan, för att man kastades in, jag började lite lätt, men sen så kastades man ju in i nya projekt hela tiden där. Och då fanns det mycket, de hade något som heter Rock'n'Roll TV där det var live 3 timmar varje dag. Och då var det bara massvis med gäster och så satt man där och höll igång i 3 timmar. Så det var också väldigt, jag körde med Anton Körberg bland annat och det var ju väldigt speciellt. Att bara få kastas in i det. Men det var ju också det här med att lära sig att bara ta in det som hände just nu och nya gäster. Och man hann knappt läsa någon research. Man fick ett papper i handen och så kom det en ny gäst. Och, sådär. Men det var också, vi hade en chef där som idag faktiskt jobbar här i huset. Som hette Peter, som han var väldigt så här, men tror du på det här? Ja, men gör det då. Så, och då jag som tror på mycket grejer, jag kom ju med programidéer och saker hela tiden. Det fick man göra där. Så då tyckte jag att vi skulle göra sport för barn. Så vi gjorde ett program om Sankt Erikskuppen. Och det var ju genialt. Det var nästan roligare än Champions League.
Ja,
men det var så här, vi gjorde det på fullt allvar. Vi åkte ut till deras matcher och hade backdrop och gjorde liksom intervjuer efter match med de här knattarna. Och de har ju sett tv, de vet ju hur det funkar. Så de ger ju helt seriösa, grymma intervjuer. Och så hade vi då barn och vuxna blandat i tv. Och när det är barn och sport så vill ju många ställa upp. Så vi hade ju många föredettingar som har, Anders Limpar, alla möjliga som har spelat i Sanktan då, som satt där. Och så sen kidsen som har noll respekt och är sådär att, jag kommer ihåg att de satt med Olof Gutestam och så var det någon panel med små kids och de var så här: Olof, 1 mål i år, det är inte okej. Det är under all, de är ju så raka och han fick sitta där och försvara att han inte hade varit bättre. Så det var, nej, men det var så himla kul. Och när jag gjorde det så var det en som jobbade med det projektet som sa att jag tror att de söker folk på Viasat, för hon hade känt en som jobbade på Viasat. Så då sökte jag det lite för kul. och fick det. Så då jobbade jag faktiskt parallellt i början med Viasat och med det här Sanktan-programmet.
Jag läste också, Frida. Jag vet ju att du tränar ju väldigt mycket. Du är ju träningsfrik. Mm. Nästan ser jag själv på dig för att du tränar för mycket när vi är ute och reser. Men jag läste någonstans att du ledde träningsprogram i TV och att, ja, att du är utbildad personlig tränare också.
Mm. Det, precis. Ja, men personliga träningsgrejen, den gjorde jag där när jag jobbade med teater. Av rent eget intresse och så. Och jag hade också mycket, det ligger väldigt mycket hand i hand, det är mycket fys inom teatern också. Så där. Och det var lite där jag började, när jag skulle börja jobba med tv så jobbade jag med träningsprogram och också sportprogram. Vi pratade skador, rehabilitering och allt möjligt. Då var jag ganska, då var jag nyutbildad inom det och hade också ett program som hette Nyårslöftet som handlade om just det här med att komma igång efter nyår. Så att det, visst, det gjorde jag mycket. Och det där har jag haft med mig också hela tiden. Och också väldigt glad att jag har. För det ger ju en bakgrund när man då pratar med idrottsmän. Alltså just skador, fys, kroppar. Det, hela den grejen tror jag att man kan missa lite annars. Man tycker att det är väldigt lätt att kritisera när det går dåligt och berömma när det går bra. Men man får ju en annan förståelse för det om man har en bakgrund i hur kropparna faktiskt fungerar. Och att man kan se, jag är glad att jag kan se om någon inte är i form. Och man liksom har hela det spektrat med sig. Och också just med när någon åker på en skada, att man vet vad det kräver för återhämtning, rehabilitering och sådär. Så att den delen finns ju med i mitt jobb också idag. Men nu är det mest att jag tränar själv.
Mm.
Och försöker få med mig folk av mina kollegor.
Det har ju hänt att vi är, när jag och Strömberg har kommit hemrumlande på nattkröken, då har vi mött dig, då ska du ut och jogga.
Ja.
Jag vet inte vem som ska skämmas mest.
Nej, det var någon morgon där, men du ska inte säga att det var att du var så sen. Det var nog jag som var väldigt tidig. Men då såg du ju knappt att det var jag, för jag kom där med någon mössa. Och
ja. I Madrid tror jag det var.
Ja, en kylig Madrid-morgon kan man.
Mm. Första jobbet på Viasat, för du fick ju då möjligheten att du jobbar i parallellt, sa du. Vad minns du första jobbet, tv-jobbet i det här huset vi sitter i nu?
Ja, då var det ju inte det här huset.
Nej, men,
utan då var det ju i
den här, organisationen. Ja.
Ja. Mm. Ja, men, jag jobbade med Sportcenter som det heter då, som var sportnyheter mellan sändningar. Så vi gick in, man jobbade hela kvällen och gick in och liksom berättade om resultat och sportnyheter. Och det var ju live, så det var ju också, det var lite sådär, det var rätt nervöst. För det gick inte att göra fel, och det finns inget utrymme att skoja bort det när man sitter och presenterar en nyhet heller. Så. Men sen då fick jag haka på det som hände i huset också. Jag vet att jag hängde på Henke Strömblad en del när han skulle ut och göra grejer med landslaget och sådär. Så följde jag med och tittade hur det funkar. Och sen fick jag fick göra några studios. Vi ramade in vissa matcher med studios med det här sportcentret. Då gjorde jag det vid tyska kuppen och vad det nu kan vara. Men sen så var det att jag fick i uppdrag att göra någon landskamp. Så det var första grejen som reporter på plats. Så. En liten landskamp som första grej. Nej, men sen så...
Kommer du ihåg vilken landskamp det var?
Nej, det gör jag inte.
Kommer du ihåg matcherna, Frida? Eller släpper en ut? Ja. Det kanske är ett måste.
Ja, men jag vet inte. Oh.
Oj, här är för andra grejer.
Nu kastar jag mikrofonerna. Nej, men samtidigt vet du, jag kan tycka att det är ju en jättefördel om man kommer ihåg. Om man kan hänvisa hela tiden till tidigare resultat och andra matcher och sådär. Men så det tror jag bara är bra. Men samtidigt så det går i varann liksom. Och så pass så att det var någon gång här då jag hoppade över ett helt år med Champions League. Jag började prata om så här, Real Madrid när de vann titeln och de jag pratade med tittade så himla konstigt på mig. Men hur menar du nu? Ja, men Real Madrid när de vann. Så bara, fast det var ju förra året. Liksom. Det var ju Barcelona som vann nu senast. Och jag har ju varit med varje match och var där på finalen. Och jag var och så bara, just det, för att det bara pågår ju. Det är ju aldrig några uppehåll, så det bara rullar ju på igång liksom, igen.
Tror du inte, Frida, att det är ett litet ett måste i vår bransch? Att vi på något sätt måste rensa hårddisken. Vi går in och läser för det som ska ske nu och sen... I och med att vi håller på med livesport så är det här och nu. Oh. Och sen är det nästa grej som gäller. Det finns bara ett visst utrymme för det.
Ja, jag tror det. Absolut. Mm. Och så sen också just det här att för mig, med det jag ska göra i samband med en match är ju ofta om man då tittar bara på fotbollsmatcherna, då är det ju, jag vet ju aldrig vem jag får, vem jag kommer få prata med och vem jag, så att jag kan inte planera det så mycket heller. Utan...
Men kan du inte berätta, för jag vet ju, jag har ju varit med dig några gånger, men det är ju väldigt mycket som sker bakom kulisserna, och det är lite kantbollar emellanåt, vilket humör är presschefen på, hur har matchen gått? Och vilken relation du har till den och den ansvarige, pressansvarige på plats. Därför är det viktigt att det är samma folk hela tiden så att det blir igenkänd. Men, vi säger då till exempel, vi kan väl ta den här matchen vi var på senast förra veckan, Arsenal-Bayern München, som blev en toppmatch som Arsenal då vann den här måste-matchen. Då sammanstrålade vi på eftermiddagen, då kom jag lite senare än dig, då hade du flygit in tidigt tisdag morgon till London. Ta oss igenom den Champions League-dagen. För du for ju till Malmö sen.
Ja, just det. Men då kom jag dit. Först jag gjorde när jag landade var att ringa Glenn och kolla med träningsmöjligheter. Mm. Mycket viktigt. Och den dagen fick jag faktiskt med mig Glenn ut och springa i London. Mm.
Det var inte bra med
Nej. Och då blir jag så nervös, för att alla ni blir så arga på mig när jag drar ut honom och så svullar hans knä till en fotboll sen. Men det gick bra. Vi sprang in, han fick springa med ett tag och sen fick han stretcha tills jag sprang klart. Nej, men det brukar se ut så att jag tränar lite och sen så gör man ju, äter man lite och gör sig i ordning. Och ibland åker jag innan ner till arenan och ibland åker vi tillsammans. Och sen så är det ju då tv-möten där det går sig igenom om det är något nytt och hur allting ska se ut och vad man ska stå. Och sen är det många som tror att vi står i någon form av mixad zon, men det är ju något annat. Vi står i det som kallas flash, och det är ju då de som har rättigheterna till just Champions League i det här fallet. Och då tilldelas man en position och där ska jag stå, och det är ju väldigt hårt vad man får gå och stå och inte. Så jag kan aldrig haffa en spelare, det får jag liksom inte göra. Det är skillnad i vissa andra, om man står i en mixad zon, då kan du bara ropa på dem, så stannar de om de vill, på gott och på ont. Och lika när jag jobbar med Formel 1 så är det också mycket mer att springa dit och bara ta en intervju. Men här så står du ju på din plats, och då gäller det ju då att först ska UEFAs presschefer tycka att du ska få prata med en spelare, sen ska klubbens presschefer, och de är ofta flera, en säger ja, en säger nej och så vidare. Och sen är det i sista hand då spelaren som ska säga ja eller nej till att prata. Så det är många led. Så där är det ju mycket det här att snacka sig till och dra i rätt trådar, liksom fördelar. Och just att jag kör ju ofta på så här, men jag kan ta den spelaren på spanska. Mm. Eller jag kan se och så. Alltså man försöker.
För där är det ju fördel att du kan ett språk ytterligare förutom då engelskan.
Och där är det ju, ibland har ju folk frågat att varför tog du den på spanska? Han pratar väl engelska. Men ibland kan det vara så att den spelaren gör inga intervjuer och säger, men om jag tar den på hans språk då kan de tycka att jo, för han gör hellre intervjuer på spanska. Till exempel. Men sen så är det ju i Arsenal är en sån där som jag inte har som mina favoriter på grund av logistiken, för att där har de en annan korridor där vi står i rum, små bås, man står som en hästspilta liksom, och har ingen som helst möjlighet att signalera till en spelare eller vinka på eller säga att men där är han ju, så de kan ju bara säga nej, alla spelare har gått, du har ingen aning för du ser dem aldrig. Så det är inte en av mina favoriter. Och där brukar det ofta vara så att har Arsenal förlorat till exempel, ja då plötsligt så finns det ingen spelare kvar. De har bara försvunnit och det kan vi inte kontrollera. Men nu hade de vunnit, så då pågår jag från att jag kommer till arenan tills jag får min första intervju, så håller jag på att övertala folk liksom. Ja, men om jag Wenger, kan jag få Wenger? Nej, men han ska bara göra två intervjuer. Ja, men om jag bara gör två frågor. Nej, men han ska, ja men om de vinner då, och han är glad. Ja, men så håller man på så där och försöker få till liksom och hitta vinklar, liksom hitta, okej, bredvid mig står italienarna. Okej, men om de tar den spelaren, kan jag ta honom också? För att han förstår vad det nu kan vara för sätt man får dit folk. Liksom. Och sen så är det ju det här med, som du sa tidigare, kontinuitet. Att man har varit med mycket så de vet vem jag är och hur jag gör saker. De vet att jag inte kommer att köra 20 frågor. Och de vet att frågorna kommer att handla om matchen. Och då har man en jättefördel, för att det är många som missbrukar det där och försöker prata om annat eller ta för mycket plats själva eller tar alldeles för mycket tid, vilket är idiotiskt, för spelaren skulle kunna göra 10 intervjuer istället för en superlång då.
Och det, vi ska veta det också, att det är inte bara Sverige och England och Tyskland som är plats, på plats. Nej. I det här fallet, utan det är väldigt många, hela Europa är där. Ja. Och du ska dela tv-bås och kamerateam med senast var det med norrmannen med Fjørtoft, va? Den gamle fotbollsspelaren som har ditt jobb i Norge. Och då ska ni samsas insemellan också om utrymme för Sverige och Norge och Danmark. Vi åker ju ofta över samma kam.
Ja. Ja. Ja, så är det. Och så sen också i sammanhanget, nu när Malmö spelar till exempel, ja, då är vi plötsligt prio för att vi har ett svenskt lag. Men i annat fall så är det ju alltid de länder som lagen kommer ifrån som har prio. Då kan det ju vara tre spanska kanaler och tre engelska. Det, så är det ju ofta. Och många gånger så är vi på otroligt långt bak i rankingen. Mm. Och det har ju varit många gånger då jag har stått på ställen som man har tänkt att hur kan det vara? För det är ju ett bra tryck. Det är många som är där. Och jag har ju stått på toaletter liksom. Jag har ju fått tilldelat mig toaletten. Det har ju hänt fler gånger faktiskt på Stamford Bridge har jag fått stå inne på toaletten. Men då vet man att okej, nu är jag verkligen sist. För att nu fanns det inga platser kvar, så jag får stå inne på en toalett där de har ställt bara en sån här backdrop. Men jag tycker det är kul också. Det är en del av utmaningen. Att kan jag då få samma intervjuer som de stora jättarna, då har jag lyckats liksom.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Om du då, och sen får du vidare, sen jag åkte till Paris med Eurostar, då skulle, och du och Glenn flög vidare till Malmö. Så var det samma procedur där, upp tidigt och intervjuer. Mm. Och där är det ju lite ännu mer då, för att det är lite extra lullull när det är Malmö FF, ett svenskt lag. Och sen är proceduren igång igen. Det är tidigt upp och sen så till stadion och sen är det igång.
Ja, men där blir det ju på ett helt annat sätt med Malmö, just för att där, för det första har vi första prio. Och sen så vill ju de prata.
Ja.
Så där plötsligt så kan jag ju liksom lämna över en önskelista på 11 namn om jag vill. Mm. Och då kanske presschefen ler lite och tycker att jag är lite dryg, men jag får ju dem. Mm. Och det är ju jättelyxigt, givetvis. Alltså, jättekul. Och det är kul också i den aspekten att vi faktiskt har ett svenskt lag på den stora scenen. Det har ju varit fantastiskt. Och det trycket som har varit. Och att våra kollegor kommer och säger att jag hoppas att jag får en Malmö-match hemma nästa gång, för att jag har inte varit där och alla säger att det är så fantastiskt. Mm. Det är ju skitcoolt att det är i Europa och det är på det viset. Men det för mig har ju det blivit, fast det är fler tittare säkert då när Malmö spelar och det är större apparat och när de mötte Real och Paris. Men för oss så är det en mindre match. Mm. För det är ju det. Det är ju mindre än en Champions League-final liksom. Ja. Det är mindre än vilken match som helst egentligen.
Jag åkte till Paris då när ni åkte till Malmö och gjorde Paris Saint-Germain mot Real Madrid. Då var det ju, ja, du förstår ju.
Då är det lite,
ja, då är det en helt annan.
Då är det lite svårare.
Så att det är på gott och ont.
Ja, ja, absolut.
Du gör ju också Formel 1 väldigt mycket. Du flyger runt ibland. Från var i Frida? Nu är hon i Australien och nu är hon i Indonesien eller Malaysia eller vad det nu är för någonting. Hur är det, de där långa Asienresorna? Och hur är Formel 1 kontra rent arbetsmässigt? Du behöver inte ranka vad som är det. Men nej, rent arbetsmässigt, vad liksom, för att det är ju mer jobb så att säga, och det är mer på uppstuds som du själv säger i Formel 1.
Ja, men det är ett helt annat faktiskt. Alltså det är ju otroligt svåråtkomligt för att du får inte, ingen kommer in liksom. Det är många som säger, ja, men kan man komma in? Och ingen kommer in i kärnan om du inte har ett års pass, och då för att få det så liksom måste du garantera att du sänder si och så, du är på plats på si och så, och det är otroligt mycket som krävs för att du ska vara, vilket innebär att det är en ganska liten familj som jobbar med Formel 1 i innersta kärnan, så det blir lite så här kringresande cirkuskänsla. Det är samma människor liksom. Men sen väl där inne är det ganska, du är så otroligt bevakad, men du har ändå rätt fri. Det är ingen som står och säger här får du inte gå. Men om du gör något som du inte får, då kan du bli av med ditt pass och aldrig mer välkommen. Liksom. Så att, men det är ändå på den nivån att om något händer och jag springer först dit, då får jag första intervjun. Och det är ju annorlunda. Liksom. Sen är det klart att förarna har ju också avtal med vissa kanaler. Och det är klart att engelsmännen går till en engelsk kanal först och så. Men därefter så är det skillnad. Vi har snott ett rum.
Ja, här. Tony, han är en guld. Jag hade inte vågat ta det här rummet om det inte hade varit Tonys rum.
Nej.
Ja, tack Tony.
Jo, men det blir en stor skillnad just det här att visst, vi Marcus Ericsson som är svensk går ju först till oss på samma sätt som Lewis Hamilton går först till engelsmännen. Men därefter så är det liksom, där har du byggt upp ditt rykte och ditt namn, eller du är först på plats liksom. Och det gillar jag. För det blir ju mycket mer rock'n'roll. Det är ju liksom, om någon... Jag som springer. Jag kan ju oftast springa snabbare än andra reportrar. Liksom, och då får jag första intervjun och det är coolt.
Känner du en skillnad nu också? För att vi var ju länge utan svenska förare i F1. Men nu har vi en svensk förare. Har det blivit skillnad för dig också arbetsmässigt när du har en blågul att hänga upp det lite extra på?
Ja, men inte så mycket som jag trodde att det skulle bli. För att vi har ju också aktivt valt att det inte får bli för mycket Marcus Ericsson TV. Han ska alltid vara med, givetvis. Och det är klart att när det bara finns en svensk så är det ju självklart att vi håller på honom. Liksom. Det blir ju inget konstigt. Men tittarna ska ju ändå kunna få följa alla de andra förarna på samma sätt. Och det kan ju vara tittare som tycker att det är kul att det går bra för en svensk, men som ändå har Kimi Räikkönen som sin favoritförare. Och då ska ju de få se honom lika mycket. Så att det är väl mer bara att man kan göra lite mer TV. Liksom. Man kan ju göra roligare saker för att Sauber och Marcus går med på det, så man kan göra lite annat typer av reportage och sådär. Men under en direktsändning och så är det inte så stor skillnad, bara att han kommer då först till oss när något har hänt eller när han är klar. Men i övrigt så är det ingen jätteskillnad, det är det faktiskt inte. Men otroligt kul.
Ja, men ändå svårt, för det är ju mycket. Ibland är vi i bilden nere i depån och däcken ska bytas där, och sen samtidigt så ska någon in i depån för att det, och den, alltså, hålla koll på alltihopa. Jag tycker ju fotboll, ishockey är en baggis jämfört med det där.
Ja, men det är ju det att det är mer, men det är också lite, jag tycker hockeyn och formuletten påminner mer i så fall, för just det här att de är väldigt mediatillgängliga, och att man kan stå på startgriden och göra en intervju några minuter innan de kör iväg, det är ju helt unikt att man får det. Men så är det med hockeyn lite också, att de ställer upp väldigt mycket på media, vilket fotbollen borde egentligen titta på ibland faktiskt. Alltså det...
Jag tror, för det där är, jag kan ju intyga att det du säger är sant. Det är betydligt enklare, och hockeyspelare är mycket mer tillgängliga och öppna än fotbollsspelare. Var det kommer ifrån den här kulturen när fotbollen är så stor? Jag förstår ändå inte, för att stjärnorna som sådana, jag menar Sidney Crosby där borta i Nordamerika är ju väl så stor som de stora stjärnorna här.
Ja, men jag tror att hockeyn har en speciell kultur. Dels är det väl lite det här slit och släpiga, mer att du bär dina grejer. Det är lite mer, det är inte så divigt runt omkring, om man säger. Men sen också så tror jag att jättemycket är ju från NHL, och att det finns en kultur av att media är viktig, som finns i Amerika liksom, eller i USA. Det där har man fattat värdet av det. Och jag tycker någonstans att det är himla smart, för det blir, jag kan tycka att i fotbollen så kan de ibland måla in sig ett hörn, för att det, om man skulle ha en öppnare dialog med media eller vara lite mer lättillgänglig, så skulle det inte bli heller samma desperata behov av att liksom hitta de här storiesarna och vinklarna och sätta dit, utan man skulle kunna bara fokusera mer på matchen, för att det blir, här blir det lite så här, okej, får du prata med Cristiano, då måste du också fråga det här, och det blir så upphåsat. Men jag tycker att det är jättestor skillnad verkligen. Och ofta så är det ju absolut inte spelarnas fel. Jag menar, de gör ju det de blir tillsagda. Och det finns lag i Champions League som är jätteduktiga. Bayern München är ett exempel på... nu är det självklart så att vinna och förlora. Liksom, vinner ett lag så är de alltid gladare. Men när Bayern München, de har ju haft presschef som går och hämtar spelarna, tar dem i örat och ställer dem på... Och det är inga konstigheter. Om man frågar, skulle jag kunna få prata med den spelaren som står där? Ja, fråga honom. Att det är mer så... Och då, jag vet att de är ett av få lag som har inskrivet i sina kontrakt att så många timmar media ska du göra. För i andra lag då är det vissa som kommer undan. De skyddar ju stjärnorna och så skickar de ut samma spelare hela tiden. Liksom. Så det tycker jag, det är en klubbinställning. Men det är klart att det borde svänga tillbaka, tycker jag. För att andra sporter börjar gå om nu. Och det är klart att utan publiken, utan det intresset TV, så finns det ju inte. Så enkelt är det ju.
Vilken är den bästa, eller den intervju som satt sig mest hos dig som du har gjort, som du själv tycker?
Alltså det är svårt, för vissa är ju direkt efter match. Och där blir det ju ofta väldigt mycket känslor. Men det blir väldigt kort. Men man kan ändå liksom fånga det här precis direkt efter. Sen finns det ju de här längre där man får lära känna en person, och där gjorde jag ju mycket sådana inför OS, till exempel vinter-OS i Sochi. Då gjorde jag en reportageserie som heter Där allt började, där jag fick träffa folk och lära känna liksom människan bakom prestationerna, och det var ju otroligt, otroligt givande att få träffa Frida Hansdotters mormor och liksom gå runt med Kronvall och titta på märkena på hans garageport där han började. Och alla de serierna var väldigt speciella. Och Kronvall, när vi nu pratar hockey, var ju en sån där som det inte går att glömma, med hans liksom tre bröder och en pappa som går bort när de är små.
Järfälla killen, vill jag påpeka.
Ja, ja. Och kanske världens bästa människa. Och också pappan gick bort på Niklas födelsedag. Och mamman som gjorde allt och lite till för de här tre grabbarna. Och satt och frös i dessa hockeyhallar liksom, dag ut och dag in. Och att hockeyn blev ett sätt för dem att klara det här. Och det är såna här grejer. De mötena kommer man ju aldrig att glömma. Men sen är det klart att när man får liksom en Neymar direkt efter Champions League-finalen, som nu senast, när han kommer med sin son och han har tårar i ögonen och han kramar om sonen och så intervjuar jag honom samtidigt. Det är ju också magiskt att få ta del av. Liksom. Så att... det finns så många. Och sen blir det också kopplat mycket till prestationen, om det är någonting. Jag menar, i Sochi när jag blev tilldelad att jag skulle jobba med längdskidor, så tyckte jag så här, okej, ja, men då kommer jag stå där i någon sväng liksom, i min mössa och säga, ja, här står jag och det vädret är si och så liksom. Men nu råkade det bli så att varenda jäkla medalj kom in på min position, så att jag hade ju ett OS där jag tror jag var en dag utan medalj. Och att stå då med Charlotte Kalla och guldtjejerna liksom, och göra de segerintervjuerna och glädjetårar sprutar, de gör hockeyhög liksom, och det var ju, det går ju inte heller då, någonsin. Och solen sken varenda dag. Putin hade ju gjort något, så sprängde bort molnen där uppe i bergen, så att det var ju hela grejen var ju helt otroligt unik. Och det... Men det finns många sådana, och det är väl det man får komma ihåg när man sitter på de här flygplanen och känner sig ensam och ihopvikt.
Är det någon speciell storstjärna som du tycker är extra trevlig, som du har en extra liksom, god relation till? För det är ju på det personliga planet mycket där.
Ja, precis. Det är det ju verkligen. Nej, men jag kan väl tycka att... Det var ju någon här nu som jag tänkte så här, den här ska jag börja säga, för att det var någon som var så väldigt sympatisk och bra. Men jag tror att det är mycket väl också att man gör vissa oftare, och om man har en sån som Zlatan till exempel, så har jag absolut ingen speciell relation till honom, men jag har intervjuat honom väldigt många gånger och jag vet att det händer alltid någonting. Det blir alltid bra tv. Om han är sur eller om han är glad eller om han har gjort massa mål eller inte, så blir det alltid bra tv, för att han har en karisma och en utstrålning som är väldigt speciell. Och där kan jag väl tycka liksom att det ska man också njuta av, att vi har en sån spelare och att jag får vara med om det och kanske kan berätta om för barn och barnbarn om att den eran i för svensk fotboll. Liksom. Men sen så är det klart att det med Malmö, nu har det blivit väldigt speciellt liksom, med alla svenska spelare. Det blir det ju per automatik egentligen. Men utifrån sett så blir, är det väl det att om man kan göra en spansk intervju till exempel, så kommer man ju lite närmare.
Är Ramos favoriten?
Nej, men Ramos, han är speciell. Han är väldigt spontan. Han tänker inte efter så mycket, han bara snackar. Så att han är ju, du får inte de mest begåvade svaren alltid, men han har ju mycket känsla och passion för sin sport liksom, och sitt lag och sådär. Men, nej, men jag vet inte, det är ju klart att allt där blir också påverkat. Att intervjua Messi när han har gjort 4 mål liksom, i en Champions League-kvartsfinal, det blir ju speciellt. Och sen att Messi, eller vem det nu är om han då dessutom väldigt ödmjuk och trevlig, och då blir det ju extra speciellt. Jag hade väl en period där jag tyckte att när man hade till exempel Xavi, Iniesta, Puyol att välja mellan, eller välja mellan, men som man kunde få prata med i Barcelona, det är ju sån här, det är verkligen sådana som, ja, hej, tack, god jul, ha det bra, vi ses nästa gång. Och det tycker jag är häftigt, att alltså, det är så otroligt vanliga, sympatiska killar som är världsstjärnor liksom.
Utifrån ditt perspektiv, Messi eller Ronaldo?
Som spelare just?
Ja,
eller
ditt
överlag?
Perspektiv som, ja, du har, som din roll, din yrkesroll?
Just nu så är ju faktiskt Ronaldo lite lättare att få prata med oss där. På plan så tycker jag att Messi är ju den som jag har stått och tänkt att glöm inte att du var här och såg det här nu liksom. Återigen det här kommer man att berätta för barn och barnbarn. Messi tycker jag står över alla andra faktiskt. Men sen så Cristiano var ju en av mina såna här intervjuer som jag aldrig kommer att glömma också, för att när de var här med Portugal och mötte Sverige, så fick jag i stort sett som min livsuppgift av mina chefer att du måste verkligen få till en intervju med Cristiano. Och det är inte lätt, alltså. Det är inte lätt. Och jag terroriserade deras Portugals presschef så länge och så mycket, så att han slet sitt hår. Liksom. Och så ska man ändå göra det så här lagom mycket. Man ska vara lite dryg och lite på, men också lite charmig. Liksom. Och jag kämpade och kämpade. Och han sa, nej men vadå, det finns inte. Liksom. Jag kommer inte göra några. Han kanske gör vårt eget land, men sen kommer inte han göra något mer. Och till slut så sa han, okej, då försökte jag få in en så här. Men om Portugal vinner, då är han glad. Och om de förlorar, ja, men då räcker det med Zlatan, då är vi glada ändå. Kan vi göra en sån deal då? Vi får se sen. Och så här, ja, men om det blir oavgjort, då, hur gör vi det? Och det blev det mycket riktigt, oavgjort. Och det hade vi inte riktigt kommit överens om hur det skulle bli. Men han var så trött på mig till slut, så att han, för jag stod där och röck i hans jacka. Och, så till slut tog han min hand, marscherade iväg till omklädningsrummet, bokstavligen hämtade Cristiano och gick med oss som 2 barn, ställde oss vid den där backdropen och sa okej, kör så jag slipper höra dig liksom. Och så gjorde jag den där intervjun, och efteråt så gick jag fram till honom och så sa jag det att nu, jag ska skicka ett julkort till dig varje år, och det har jag gjort.
Ja,
men vi skickar jul-sms nu, men det roliga är att världen är så liten, för nu är han presschef har varit väldigt mycket på Paris matcher i Champions League. Och han skakar på huvudet varje gång han ser mig och tycker att jag är världens jobbigaste människa. Men det har verkligen varit så att han glömmer aldrig heller det där. Så varje jul så smsar vi varandra nu som en grej liksom. Men det är återigen det där, alltså, de två minuterna med Cristiano har jag ingen minne av alls.
Nej.
Men jobbet innan var så enormt stort. Så är det ofta.
Vi är ute och reser, du är ute och reser. Frida, vad är det knasigast som har hänt dig? För det händer ju mycket när vi är ute och reser.
Det händer så himla mycket när jag är ute och reser. Alltså mycket...
Jag har en historia med oss.
Ja, jag vet. Men den var inte ens... Den är ju bara ångest för mig.
Den det är preskriberat
så...
nu.
Ja, det måste det vara, eller hur? Ja. För vi är lite nya chefer. Vi kan inte få skit för det här nu.
Nej. Men det var inte med. Vi gjorde inget medvetet. Vi kanske ska berätta hur det var.
Ja,
jag övertalade dig att spela Yatzy. Jag hade fått med mig ett Yatzy-spel. Vi skulle ner till Turin och vi var ute i god tid dagen innan. Ja. Och jag övertalade dig... och spela Yatzy.
Du vill inte.
Men så tog vi fram Yatzy-spelet. Och så började du spela.
Och så var jag så grym.
Så började du få Yatzy.
Ja. Och då kunde jag inte sluta. Nej, det var det. Jag var sån extrem Yatzy-talang som jag inte visste om riktigt. Så att då visade det sig att helt plötsligt så hade de bytt gate. Och den var väldigt långt bort. Så vi missade vårt flyg. Ja. För att vi jatsade bort flyget. Och istället då för att få bo, det är det jag grämmer mest över, att det hotellet i Turin är ju jättefint och fint gym. Och vi bodde på det sunkigaste flygplatshotellet
i mannaminne. I München, ja.
Så alltså man sov nästan med kläderna på för att det var så sunkigt.
Ja.
Men ja, det var ångest. Och det samtalet hem till vi har satt och säger att vi har missat ett flyg.
Mm.
Men jag tror inte vi gick in på några detaljer om varför.
Nej. Vi hade ju osis alltså. För det var, vi satt ju vid gaten. Men vi var så upptagna av det här Yatzy-spelet.
Jag har faktiskt aldrig spelat Yatzy sedan dess.
Det känns inte
bra längre. Fast det var så bra, så det var ju synd det. Men det var ju en sån hemsk. Men sen har jag haft också galna grejer på andra sätt. Jag har ju haft de här krockarna där det är Champions League och F1. Och hur löser vi det? Och där har jag vid två tillfällen... varit på Champions League och sen flygit helikopter till Monaco. Mm. Och det den är första gången, då var det Champions League-final på Wembley. Och jag gjorde mina intervjuer, jag vet att jag var kvar bland de sista. För man vet ju att det kommer alltid ut några som har varit på doping eller någonting som kommer efter. Så jag väntar alltid till absolut sist kvar, för då får man alltid några bra sista
intervjuer. Var det 2011 med United Barcelona, va?
Ja. Var det 2011 det?
Ja, också där då.
Och då... så gick efteråt så åkte jag till hotellet och hade en timme liksom, jag la väl mig en stund och somnade till lite grann kanske, och sen flög jag till Nice och så åkte jag helikopter från Nice till Monaco, och där hämtade AL mig på vid helikopterplattan med moppe, och med min resväska och allting så åkte vi moppe i stort sett in på banan, upp med väskan i hytten, kommentatorshytten, och sen körde vi direktsändning. Och det var rock'n'roll. Men det kändes ju väldigt glammigt. Det låter så här.
Det har inte ens Eva Röse gjort, flyget i helikopter in till ett F1-lopp, va?
Exakt. Nej, det var faktiskt det var häftigt. Men Monaco är väldigt känt för sina fester efter F1-racen. Och jag vet att jag tittade på klockan när jag typ började slumra in där på kvällen den natten. Och då var klockan 7. Jag var helt färdig. Det var ju extremt. Jag var jättetrött. Och det har jag gjort en gång till också. Fast då var det inte från en final utan bara en match. Men på den helikopterfärden känns det ju lite speciellt. Liksom. Det gör det ju. Sen behöver det ju inte att många åker helikopter där och att det kostar ungefär som att åka taxi. Det behöver man ju inte tänka på. Utan man kan ju låtsas att det är lyxigare än vad det är.
Vilket är ditt favoritland om vi då bortser från Spanien som naturligtvis har en... Och Sverige, om vi bortser från de länderna, vilken plats trivs du bäst på?
Ja, alltså nu har det blivit så att jag gillar verkligen när det är länder där man känner att det inte är vilket land som helst. Typ Brasilien. Jag har varit mycket i Sao Paulo med FN många år i rad. Och där är ett sånt där land som jag tycker att jag hajar till. Liksom. Jag tycker att det är så stora kontraster och det är inte bara en Europa-huvudstad eller så, utan för där kan det ofta vara att det skulle kunna vara i vilket land som helst. Det ser lite lika ut, det är lite lika. Det är det ju inte i Brasilien. Och där vet jag att framförallt runt Formel 1-loppen så har det varit mycket med säkerheten. Det är lite farligt och alla vet ju att det rör sig rika människor i omlopp just då. Och det har varit många incidenter liksom med kidnappningsförsök och mycket rånförsök och sådär. Men jag... och första gången så var man lite så här, oj, är det här farligare än man tror? Men jag har tyckt att Sao Paulo har varit underbart. Maten, folket, allting, alla kontraster. Så det, jag har gillat Brasilien. Och sen är det väl lite de här länderna som jag kanske inte skulle ha åkt till om det inte var för formletten. Och formletten sprider ju sig rejält. Alltså just med att det börjar säsongen med Australien, Malaysia och så sen att man har de här Singapore där man kör på natten. Att bara vara uppe på nätterna i Singapore och jobba. Det har också varit jättehäftigt. Det skulle jag inte ha gjort annars. Liksom. Så att, ja, det finns några sådana. Sen England, jag känner mig väldigt brittisk ibland. Och ibland kan jag tycka att ja, men folk vet inte riktigt vad England är. Liksom. För om man inte har kört de här ätit crumpets och cheese and pickle och kört hela den här riktigt brittiska, då har man missat en väldigt charmig del av det. Men jag kan ha en hatkärlek till England också, för jag kan tycka att det är både fantastiskt men också väldigt speciellt på ett negativt sätt också.
Vad menar du? Vad är det som du inte gillar? Vad är det negativa?
Ja, men lite det här med att de engelsmän har ju en tendens att tycka att det är de mot världen liksom, och att allt ska vara, det ska köras på fel sida och det ska vara fel pluggar i med kontakterna och det ska kranarna man vrider, allt ska liksom vara på deras sätt, och också när de är ute i världen, de behöver inte lära sig några språk, och den sidan har jag ju svårare för. Men sen den här som är den som är så are you right darling, want a cup of tea, den liksom myssidan tycker jag är fantastisk. Så det är lite både och. Det här ruffiga, ja, men det är ju en hatkärlek, absolut. Och sen säkert präglad av att mitt år där var både och också. Så.
Har du något drömjobb eller drömscenario som sportjournalist? Som du ser fram emot, som du känner, det här skulle jag vilja göra, eller den matchen skulle jag vilja bevaka? Eller?
Nej, inte. Det är väl snarare att jag skulle kunna tänka mig göra lite annat än sport någon gång i livet liksom. Just, jag har fallit väldigt pladask för det här. Jag gillar ju absolut live-momentet väldigt mycket, och att förmedla en känsla och stå på plats på en arena och så där. Men mötet med människor, sitta så här som du gör nu, alltså den intervjusituationen skulle jag kunna tänka mig göra mer av och ta utanför sporten också. Men sen också liksom, jag inte fastna i att bara göra sport kanske, utan någon gång kanske göra lite annat.
När jag läste på om dig så fick jag ju, ser jag att frågorna till dig, hur är det att vara i tjej och jobba i sporten? Jag tänker ju inte på att jag jobbar så mycket, så jag tänker inte för att du inte är kvinnlig så, men jag tänker inte på att du är tjej sådär. Du är Frida liksom. Ja. Men just att få den där frågan hela tiden, tjej i sportvärlden och alltihopa, det är fortfarande för det.
Ja, men jag förstår ju det. Och den har ju också vridits lite från att vara just den du säger till att nu är det också lite det här med näthat och hur man liksom hur man möts som tjej av tittare och sådär också med nu. Och båda dem, jag förstår att de kommer, men jag har faktiskt inte haft några problem med någon av dem. Och då menar jag alltså, den ena är att jag jobbar som ensam tjej med väldigt mycket män ofta. Och den andra är ju då att man som tjej kanske blir mer drabbad av att folk tycker saker och kallar en saker på sociala medier och nätet. Så. Och båda dem förstår jag att kan vara, eller den andra kan ju vara ett problem, men jag har inte haft ett problem med någon av dem. Och det är först när jag får frågan som jag tänker på att jag har mycket män runt omkring mig. Men jag har sagt det i varenda gång jag har fått frågan, i varenda kontraktsförhandling, så har jag påpekat att alltså mina grabbar, mina kollegor, ni är ju aldrig känt mig ifrågasatt en sekund liksom, aldrig tänkt på att jag är tjej, och just också att inte bara att ni inte är ifrågasatt, utan ni har ju varit de som har stöttat mig mest. Om jag är ute på Formel 1, då kommer det ju sms från fotbollskollegorna och jag såg dig i det här, lycka till, och tvärtom, och jag känt sånt enormt stöd och uppmuntran av mina kollegor. Och sen om det är just här eller om det är, det vet jag inte, men aldrig haft något som helst problem med det. Och sen också vad det gäller liksom näthat och sådana problem har jag förstår jag att det måste vara extremt jobbigt om man har det. Men jag har inte varit speciellt drabbad. Dels kanske jag inte läser så mycket heller och jag är inte så aktiv på sociala medier. Men jag tror också en del av det är dels att jag försöker inte ta så mycket plats. För, och det är egentligen bara för att jag tycker att man inte behöver det. Alltså jag, det är inte mig det handlar om. Det är jätteviktigt för mig att det är sporten som är främsta fokus. Och att det är spelaren eller föraren och så vidare. Och min uppgift är endast och bara att få den personen att öppna sig och berätta någonting. Inte att jag ska visa hur mycket jag kan eller vad jag tycker. Det är helt ointressant och det har jag försökt hålla så hårt på. Det tror jag hjälper lite. Sen så tror jag också att det hjälper att jag ofta är på plats. För sådana som har som uppgift att sitta och tycka i en studio är det ju lättare att ha åsikter om. Man kan ju tycka att de tycker fel då. Men om jag bara står på plats med en spelare så är det svårt att ifrågasätta. För spelaren står ju där och han säger ju det han säger. Jag tänker mig att det kan vara en sån grej. Men
Är det vanligt bland tjejer att det här näthatet...
Det har ju varit en sväng av det nu, tycker jag. Där det har uppmärksammats i alla fall mycket. Och det är de som har velat sluta eller har slutat av våra kollegor som tycker att de inte pallar med det. Men jag vill ändå liksom trycka på att jag förstår det och det är fruktansvärt. Och det är, förhoppningsvis så kommer det komma ett slut på det där också. Men jag vill också visa på att det är inte alltid så. Så inte tjejer avskräcks liksom från att, för mig... Jag kan inte tänka mig bättre kollegor eller arbetsplats eller något sånt. Och inget sånt har någonsin fått mig att tänka två gånger på att göra det jag gör. Alls, överhuvudtaget. Och jag tror också att det är viktigt att liksom inte göra ett problem av det om det inte är det. Sen så varför det är så, det vet jag inte. Men liksom, det finns ju nu, märker man, det har blivit en jätteboom. Det är mycket fler tjejer som jobbar med det jag gör idag. Inte bara i Sverige utan det märker jag i Champions League och allting. Och det är många tjejer som har det som dröm. Liksom. Och då, där tycker jag det är skitviktigt att betona att det, jag har inte haft några som helst problem. Däremot så, som med alla andra jobb så när du är ny och du är ung så är det många som har åsikter. Men... Vet du, det där med åsikter. Jag har valt att inte bry mig så himla mycket om vad folk tycker. Varken folk som... Det är klart att det är kul om folk som tittar tycker att det vi gör är bra. Men om man lyssnade på vad alla har för åsikter, chefer, tittare, kollegor, kompisar, då skulle man ju suddas ut. Man måste ju någonstans bara vara den man är. Och det har jag försökt att hålla stenhårt på. Att nej, jag försöker göra sån tv som jag själv vill se. Och jag försöker bara vara mig själv och kanske faktiskt lite nedtonad liksom, för att det ska inte handla om mig. Så jag behöver inte spela, jag skulle kunna spela mer teater än
vad
jag
gör. Ja, vad gör du av teaterapan då? Ja. Vad tar du nu? Det måste vi få in i någon pjäs någonstans snart. Ja. Nej, vi gör lite reklam här, Frida. Frida är ledig för en spännande roll.
Ja. Nej, men den kommer ju alla såna här tillfällen när det blir så här, något går fel eller det blir, du måste fylla ut, du måste prata i 5 minuter till. Ja, men då... Och den stimuleras ju jättemycket för man spelar ju någon form av roll också. Bara att den rollen är inte så crazy liksom. men jag tycker nog, nu börjar jag ändå känna att jag har hittat där jag vill vara i. Liksom. Men förut letade mig lite mer vilken typ av reporter eller programledare eller sådär. Men jag har slutat att titta på... vad andra vill ha och hur andra gör och lite mer så här, vad har funkat hittills att gå på det här liksom. Och sen är det också så här att när man jobbar så mycket som vi gör ibland och reser mycket så här, man blir så trött så man orkar inte tänka på det längre. Jag skiter totalt i vad folk säger och skriver och tycker för att jag är för trött för det, jag måste sova lite så. Och det är ganska skön känsla också, det suddas ut liksom.
Jag vet att du inte vill prata om din familj, men jag kommer ändå att göra det därför att det ingår ju lite sport i det. Du
ja, det blir så otroligt förvånad om du inte hade tagit
upp
det
här. Du är sambo och har barn med en före detta allsvensk fotbollsspelare, Jan-Erik Berg. Och
till du tänker alla vem?
Ja, han spelade högerback i Brommapojkarna när de var uppe i allsvenskan första gången. Och jag satt på Grimsta IP när han gjorde mål i allsvenskan. Det är väl hans enda mål, va? Hans första var det i alla fall. Det vet jag, det var hans första mål. Mot Gais, en riktig rökare. Var du där då?
Jag var faktiskt
ja,
där.
Ja.
Ja, det var ett historiskt mål, så att det är därför man kommer ihåg
ja,
det.
Ja.
Det var första målet på Nya Grimsta
ja.
I Allsvenskan.
Och hans första mål, jag kommer ihåg, för jag är ju gammal BP-kille själv, så att jag tog gärna de matcherna på den kanalen jag jobbade förut, så fanns det ju möjlighet att lägga in lite önskemål, så att jag tog gärna BP-matcherna på somrarna, och då var det riktig hästspark jag fick på. Pratar han ofta om den?
Nej, verkligen inte. Han pratar väldigt sällan om varken sig själv eller sin karriär. Men,
vad jobbar han med, Jan, idag?
Han jobbar med IT idag. Och sparka lite boll på sidan av. Ja. Men det som var så kul med det var ju att du kommenterade och Henke Strömblad var speaker. Så att, och det visste man inte då. Nej. Det hade jag ingen aning om då. Men det var ju lite kul med facit i hand.
Ja. Har du någon livsfilosofi, Frida?
Nej, vet du, av någon anledning så har jag tänkt väldigt mycket på det här med när folk får frågan om du vet någon form av något citat man lever efter eller något sånt där. Och då tyckte jag ett som var så sjukt bra som jag som används lite i hockeykretsar faktiskt, var där jag fick det från, men den här always be yourself unless you can be Batman, then always be Batman. Den tycker jag är så jävla bra. Ja, men lite så liksom.
Kan det vara Batman då?
Ja, men när man kan vara det så är det väl bara att vara det, och annars kan man ju bara vara sig själv liksom. Nej, men jag inte alls, alltså vet du, jag samma sak där. Jag tror att jag brinner för massa saker, det gör jag verkligen. Men just nu i mitt liv så tycker jag att det är skönt att det bara går runt. Liksom. Det är mycket logistik och det är...
Du får ihop socialt, för jag pratar av egen erfarenhet. Jag har ju barn och ja, försökt att få ihop allt resande och så. Det är kanske det är mer krävande ibland än själva arbetet.
Absolut. Men samtidigt så tycker jag att jag har blivit bättre på det sen jag har familj, för att nu måste jag planera, och nu kan inte folk heller räkna med att jag kan på uppstuds, för andra måste också planera in mig på ett annat sätt, vilket gör att det blir lite lättare att ha struktur. Innan så tror jag att det var mer så här, lilla Frida, hon kan åka imorgon liksom, skicka iväg henne, och nu är det mer bara att nej, jag måste veta och jag måste. Och sen så har jag ju en väldigt berest liten knodd som har varit med på.
Han var med i Sochi bland annat.
Ja. Han har varit med på det mesta.
Är han idrottsintresserad?
Extremt.
Extremt,
jag försöker tona ner det. Aha. Så att det inte ska vara på grund av mig. Liksom, och sådär. Men verkligen.
Vad blir det för sport? Blir det fotboll? Eller blir det fotboll, hockey eller band? Eller vad kan det bli?
Ja, det är mycket bollar just nu. Det är mycket fotboll. Men rent... kroppsligt så skulle det mycket väl kunna bli en hockeyspelare. Det är en satt stark kille. Men nej, men alltså, jag tycker att det är himla kul att visa att det går. Man behöver inte välja. Det funkar på samma sätt som det har funkat för män i alla tider, så funkar det också inte bara för mig utan för väldigt många tjejer. Och jag blir en bättre mamma och en bättre vän och en bättre sambo av att göra det jag tycker om. Liksom. Det är ingen snack om saken. Och så sen så tycker jag också att det är många tvivlare, och det är också ganska kul att visa att nej, men det har inte varit några problem. Jag jobbar absolut inte mindre eller annorlunda nu än vad jag gjorde innan. Och sen så tycker jag att det är jättekul att på grund av det jag gör så har jag nu en familj som har varit världen över. Liksom, och det krävs ju att de är idrottsintresserade kanske, men så mycket som de har sett och så mycket som vi faktiskt fått uppleva tillsammans i UFA. Hade vi åkt till UFA i Ryssland över nyår annars? Nej, givetvis
junior,
inte.
Junior ishockey. Ja.
Och det var ju toppen liksom. Vi kanske inte gör det igen, men det var väldigt kul då. Och Toronto, Sochi och liksom Abu Dhabi och vad det nu kan vara. Det har varit superkul att känna att men det funkar toppen. Och de gånger jag har tvekat så har min sambo sagt så här, du gör det för jämställdheten, iväg med. För han tycker också att det är väldigt kul att få ta den andra delen av det. Liksom. Så att det... Nej, det... Jag brukar inte prata så mycket om dem, mest för, dels för att de inte har valt att vara offentliga på något sätt, men också för att jag tycker att det är helt ointressant. För jag har ingen profil liksom. Jag är en mikrofonarm eller någon som för förhandlingarna framåt i ett program. Så jag tycker det är skönt att inte bli eller låtsas eller tro att jag är att någon är intresserad av mitt privata. Så därför har jag, och det har jag bemötts mycket av också, att folk tycker att gud, man vet ingenting om dig, och det tycker jag är vad bra då.
Men ni vet då som har lyssnat lite mer om det.
Lite mer, men just den grejen så tar jag gärna upp, för jag tycker att den den är kul liksom, att visa att det går superbra. Jättebra. Det går ingen nöd på någon. Det finns en hel armé av människor som vill hjälpa till med, hon, med mitt barn när jag inte kan. Mm. Och annars så är han det mest beresta och han liksom sitter på långflyg som om det vore ingenting. Liksom. Han tar i trä väldigt bra att ha med sig. Och somnar på middagar med viktiga människor och Formel 1-förare och fotbollsspelare. Och det, liksom, det är ingenting. Så det är bra.
Vad gör du om 5 år, tror du, Frida? 5 år är ju en lång tid i våran bransch. Men ändå så går håren fort. Jag lovar det, som har varit lite längre i branschen än dig. Det går väldigt fort.
Det gör ju det.
Ja.
Alltså jag hoppas att jag kan göra... Om jag skulle liksom få välja fritt så skulle jag hoppas att jag får göra lite få utmana mig lite med lite andra saker som kanske går hand i hand med det jag gör, men som inte är enbart bara på plats på en arena eller programleda ett sportprogram. Jag skulle gärna programleda andra program eller intervjua andra typer av människor och sådär också. Sen hoppas jag att jag får göra mer av just det här med att träffa och gå på djupet med människor. Den grejen berör mig väldigt mycket och jag tycker också att det är liksom lite min grej kanske, att bara få folk att känna sig bekväma med att prata. Det kanske är mer min grej än att köra de här debattprogrammen och hårda sväng, alltså så. Så att helst mer sånt. Och så sen så är jag absolut inte främmande om man då tänker ännu längre än 5 år för att bo utomlands igen.
Bli korrespondent någonstans kanske?
Kanske det. Ja. Jag skulle ju, nu trivs jag väldigt bra här, men jag skulle också kunna jobba för en spansk eller engelsk kanal eller vad som helst. Så att det jag skulle gärna ge min familj det jag fick i och med att flytta till. Nu är vi väldigt, väldigt mycket där. Vi har ett hus i Spanien. Så, men att ge mitt barn en annan kultur och ett annat språk och så där, tycker jag också skulle vara bra.
Jag skulle vilja se det in. På teater, i en teaterroll nu.
Alltså,
ja. Jag suger på det, vi satt och pratar. Ja.
Någon,
kan det inte vara någonting kanske?
Ja. Man ska aldrig säga
allt. Liten hobby för amatörteater.
Ja. 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 Gud, jag tror jag glömt bort hur man gör. Men,
hela
nej,
livet
men
är teater.
Ja, men det är så är det. Hela livet är en teater, absolut. Men det är en väldigt, väldigt bra skola. Och jag tycker också att det är häftigt att man behöver inte gå samma väg som alla andra. Det är inte helt logiskt att jag är där jag är. Liksom, och jag har inte gått den vanliga mediautbildningen. Men jag har jättenytt av de vägar jag har gått. Så det tycker jag att man ska inte stänga. Liksom, och man ska tänka brett och våga.
Jag tycker det har varit jättetrevligt. Är det något som jag har bommat nu när jag har suttit och lyssnat som jag inte har...
Säkert något som man kommer på sen så här om en månad.
Ja.
Jag glömde berätta det här.
Då får vi göra en del till. 2 av Frida Nordstrand. Tack snälla Frida för att du tog dig tid.
Tack.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det bäst via Twitter, Niklas_Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu, eller Facebook, Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.